Dagens evangelietext är hämtat från Matteus evangelium, det 21 kapitlet, och finns på sidan 1647 i den röda psalmboken. Jesus frågade: "Vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sa: Min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade: Nej, det vill jag inte. Men sen ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade: Jag ska gå, herre. Men han gick inte. Vilken av dem båda gjorde som fadern ville? De svarade: Den första. Då sa Jesus till dem: Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike." Kristus är Guds sanna avbild, människans tecken och ikon. Ser vi honom, ser vi fadern, vet vart hän och varifrån. Amen. Under den här veckan som har gått så har jag haft förmånen att få delta i ett riksscoutläger som heter Trampolin och som ägde rum i Lo utanför Vårgårda i Västergötland. Och den här lilla byn, en slags utdragen bondby, fördubblade sin befolkning, jag vet inte hur många gånger om. För helt plötsligt så var det 3700 scouter där på plats under 9 dagar. 7,5 dag sol och nästan 1,5 dag regn. Och jag hade möjlighet att få vara med 5 dagar, och obekvämligheten ger ju med sig efter ett tag. Att inte sitta på en stol utan bara sitta på marken. Att inte sova i en säng utan på en luftmadrass. Den lite primitiva maten smakar väldigt, väldigt bra, för man är väldigt, väldigt hungrig. Så man rör på sig hela tiden. Men det händer också en annan viktig sak på ett läger. Det som också har varit erfarenheten från våra gemenskapshelger ute i Roslagen. Och det är att avståndet mellan människor minskar när man befinner sig i en annan miljö. Det är lättare att prata med nya människor, med andra människor som man aldrig har träffat tidigare. Och man kan också prata med varandra om ganska känsliga saker. Jag gick omkring lite grann på min lediga tid på lägret och råkade komma i samtal med ett gäng äldre scouter. De kanske var 15-16 år gamla. Vi satt och pratade om lite olika saker, men de berättade bland annat hur det är att vara 15 år gammal pojke eller flicka idag. Om allt det goda, om vänskap, om glädje, men också om press, om krav, om dåligt självförtroende, om utanförskap. En av tjejerna som jag samtalade med, eller vi var i en grupp som samtalade, var lite mörkare i hyn. Förmodligen var en av föräldrarna från Afrika. Och hon berättade en sak som fastnade i mig, som jag gått och tänkt på sen. Hon hade varit i en klädbutik och köpt en tröja till sin lillebror. Men när hon kom hem så upptäckte hon att tröjan var sönder. Och hon gick tillbaka för att byta den här tröjan. Hon hade med sig kvittot och påpekade att tröjan var sönder, men expediten tittade på henne och sa sedan: "Men där har du klippt sönder själv. Den får du inte byta." Och sedan så schasade hon iväg den här tjejen. Och tjejen blev så perplex över det som hände att hon bara gick därifrån. Och när hon berättade det här för mig så blev det uppenbart, det som jag är väldigt omedveten om, men som är ganska självklart, att jag befinner mig i en upphöjd position i samhället. Och att jag utifrån min hudfärg och min ålder och mitt kön befinner mig i ett överläge. Inte skulle någon expedit kunna skjutsa bort mig om jag kom i ett söndrigt plagg till en klädbutik. Och om jag skulle bli bortskjutsad så skulle jag kunna be att få prata med chefen. Jag skulle kunna skriva ett brev till företaget och klaga. Jag skulle kanske till och med kunna ta kontakt med Konsumentverket eller skriva insändare eller ta kontakt med media. Jag har full av makt i mig själv. Jag befinner mig i en maktposition. Men den här mörkhyade tjejen, hon upplevde inte att hon hade det. Kanske också hade med ålder att göra, inte bara hudfärg. Men hon gick därifrån och kunde inte uttrycka sin egen makt. Dagens evangelietext handlar om när Jesus stod i konflikt med ett parti i den judiska miljön som han levde i, som kallades fariseer. De var fromma, de var lagtrogna, och deras ledare som kallades för skriftlärda stod Jesus i konflikt med. Jesus menade att, eller såg sig som en slags försvarare för de människor som inte hade den här makten eller upphöjda positionen i samhället. De som kallades för tullindrivare, för prostituerade, för missbrukare, för de som var ensamma, för de som var sjuka. Men jag tillhör ju inte den gruppen, utan jag tillhör ju den gruppen som har makt. Och när jag nu befinner mig också med den här skjortan på, så är jag ju faktiskt också en skriftlärd. För jag tillhör ju fariseernas parti. Och om jag tittar på er här så ser ni ganska städade ut. Ni är välklädda. Inga speciella attribut som talar för att ni inte skulle tillhöra någon slags medelklass i samhället. Och ni kanske också tillsammans med mig är en del av fariseernas parti. Jag vet inte. Vi är som människor, tror jag, i den här kyrkan. Vi håller våra löften. Vi är omtänksamma. Vi är generösa. Vi är arbetsvilliga. Men om vi funderar, så är frågan om vi kanske egentligen är lik den här brodern som säger att han ska hjälpa sin pappa men inte gör det. För det kan vara så att vi liksom fariserna har svårt att skilja på det som är viktigt och det som är mindre viktigt. Och att vi inte gör det som är viktigast. För ganska många år sedan så läste jag en bok som hette Lasermannen, en berättelse om Sverige. Jag tror att den kom ut 2003 någonting. Och Lasermannen, det handlar ju om John Asonius, som fick benämningen Lasermannen därför att han under åren 1991-92 sköt sammanlagt 11 personer här i Stockholm, varav en till döds. Och det enda gemensamma nämnaren för offren, det var att de såg utländska ut. Att de hade mörkt hår eller mörk hud. Men det märkliga är också att Asonius själv hade utländskt påbrå. Hans föräldrar kom från Schweiz och Tyskland. Men Asonius försökte förneka det på något vis genom att hela tiden färga sitt svarta hår blont. För han tyckte illa om den svarta hårfärgen. Och det intressanta med boken är att författaren inte beskriver den här otroligt långa jakten på förövaren, utan försöker se Lasermannens beteende som en del av ett större perspektiv av den stämning som rådde i Sverige i början av 90-talet. För i början av 90-talet så drog nynazismen allt fler anhängare till sig. ABF-huset hyrdes av en grupp nynazister 20 april 1991 på Sveavägen. Och de avslutade sin samling med att sjunga en gemensam sång och göra Hitlerhälsning i ABF-huset. Och samtidigt fanns det ett invandrarfientligt parti, Ny Demokrati, som nästan fick 7% av rösterna i riksdagsvalet. Det fanns partikamrater inom Ny Demokrati som tyckte att man skulle AIDS-testa alla flyktingar som kom till Sverige. Och så vidare, och så vidare. Och när jag läste boken och funderade på vad gjorde jag 1991 och 1992. Ja, jag studerade till pastor vid teologiska högskolan eller teologiska seminariet här i Stockholm. Jag var ute och predikade ganska mycket. Men när jag tittade på mina predikomanus så funderade jag på var fanns mitt avståndstagande till det som Ny Demokrati stod för. Trots att jag hade faktiskt en predikstol som en plattform. Och varför tog jag aldrig upp det förakt för utsatta människor och den främlingsfientlighet som väldigt tydligt fanns i vårt samhälle då? Jag talade om Guds kärlek och barmhärtighet, jag talade om rättvisa. Men jag såg inte, och jag teg tror jag, om barmhärtighet och rättvisa saknades i det samhälle som jag själv var en del av. Den här gruppen fariseer som fanns i samhället, de är ju ganska lätta att försöka beskriva. Men det fanns ju också en annan grupp som var mycket mer otydlig i samhället, och det var de som betraktades som förlorare. Till exempel var det tullindrivarna. De som var anställda av den romerska makten och som egentligen hade övergivit sitt folk, men kanske var så sugna på pengar att de inte kunde låta bli. Eller att de ville ha den här lilla makten som de fick i att de tog ut skatt av människor och gav till den romerska ockupationsmyndigheten. Kanske var det så att de som var prostituerade, de som var missbrukare, de som var tullindrivare, de hade inte så mycket att försvara. De hade inga titlar att leva upp till. Och därför var det inte så svårt för dem att bli liknade som i liknelsen att de är vid brodern som faktiskt säger nej först. Men sen så gör det som är viktigast. För han är ju oförskämd, sonen, som säger nej till sin faders önskemål. Och lever inte upp till det som förväntades av en arvtagare till en gård. Den äldste brodern förmodligen som tilltalas först, han har gjort bort sig. Men han kommer till insikt. Och den här insikten gör att han faktiskt gör det som är viktigast. Och samma synsätt verkar Jesus ha haft på de prostituerade och tullindrivarna. De visste om sin begränsning. De kände till sina tillkortakommanden. De insåg att de var beroende av Guds barmhärtighet istället för människor. Och det är som om Jesus vill peka på att fariseerna glömt bort det faktum att alla människor är beroende av Guds barmhärtighet. Sannoliken, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Den tidigare ledaren för de lutherska kyrkorna i Tyskland, som har nästan 20 miljoner medlemmar, eller ännu mer kanske, Margot Käsmann heter hon. Hon blev i somras intervjuad i den tyska veckotidningen Der Spiegel. För 3 år sedan så avgick hon därför att hon hade blivit stoppad av en polis och kört bil rattonykter. Men trots att hon lämnade sitt uppdrag omedelbart, så verkar hon vara den mest omtyckta och naturliga företrädaren för Luthers teologi i Tyskland. Och det märkliga var att när hon avgick utan att skylla ifrån sig utan avgick på en gång, så växte hon istället i popularitet. Kanske just därför att hon inte skyllde ifrån sig. Och i den här intervjun så tydliggör hon att den lutherska kyrkans nya position i det sekulariserade samhället inte är att vara någon slags produktionsanstalt för moraliska normer som tvingar sig på människor. Det som har präglat den lutherska kyrkans samarbete med staten under så många århundraden tidigare. Men kyrkan behöver ta sin uppgift på allvar, menar Margot. Därför att den behöver stödja människors längtan, till exempel efter livslång kärlek. Och mer tydligt våga framhålla äktenskapet som en resurs både för heterosexuella och homosexuella par. Och det intressanta är att hon talar om äktenskapet och livslång kärlek trots att hon själv är frånskild. Och ändå känns det trovärdigt. Att vara kyrka innebär inte att vara en gemenskap av präktiga och felfria människor. Utan kyrkan består av människor som känner sina begränsningar och vet sina tillkortakommanden. Och enligt Jesus sätt att beskriva Guds rike verkar just de här tillkortakommanden inte vara ett bekymmer så länge vi inte förlorar förmågan att urskilja vad som är viktigast. Snarare är det genom våra brister som Guds kärlek kan lysa igenom. Och jag återvänder till scoutlägret i Västergötland och alla dessa 3700 scouter som äter väldigt, väldigt mycket mat. Och efter ett tag så måste all den här maten komma ut någonstans. Och jag minns när jag själv var 11-12 år gammal lägerdeltagare och besökte utedasset. Och det var en fruktansvärd upplevelse. Det luktade ju så illa. Så jag kommer ihåg att på ett läger besökte jag toaletten en enda gång under en hel vecka. Och jag har hört också att förstoppning lär vara ett ganska vanligt problem på den här typen av läger. Och att det har funnits läger där man har varit obligatoriskt att man var tvungen att äta torkade plommon för att lösa situationen. Och då menar jag inte bara symboliskt. Det fantastiska med läger nu för tiden utifrån det som var nu senast, det är ju att det har kommit det här, alla dessa bajamajor som har någon slags luktdämpande kemisk lösning och god ventilation som gör att den dåliga lukten försvinner och gör ju att de här nödvändiga toalettbesöken underlättas för de här 10, 11, 12-åringarna. Och jag tänker att man kan hylla många olika personer som leder och genomför ett läger. Men jag tänker att kanske de främsta hjältarna för ett läger var de som kom varannan förmiddag och slamsög toaletterna. De hade stora fina lastbilar. Men det går inte att komma ifrån att det finns en viss lukt kring de här slamsugningsbilarna. Och jag tänker samma sak varje gång som jag möter en sopbil. Eller de som tömmer återvinningscentralerna. Är inte de kanske de viktigaste personerna i vårt samhälle? Eftersom de tar hand om det som vi inte vill kännas vid. Som vi bara vill kasta ifrån oss och som vi inte ens vill nämna vid namn. Alla dessa sopkörare och slamsugare som står ut med lukten och vars jobb många rynkar näsan åt. De är sannoliken värda vår uppskattning. Och de gör ett fantastiskt jobb. Och så tänker jag också om kristen tro. När vi slutar att skämmas över vår ofullkomlighet, våra tillkortakommanden, det som andra rynkar näsan åt, då har vi möjlighet att låta Guds kärlek genomströmma det vi gör. Jesus talade om att den här kärleken omsluter en tullindrivare och en hora. Men den omsluter också förtvivlan bland oss stadiga, långsiktiga medelklassmänniskor här i Andreas kyrkan på Södermalm. Eller som profeten Amos uttrycker: låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Amen.